Måndag kväll och nyss landad i Sverige från Paralympics i Tokyo har vi med oss Ines Lopez, sportchef Parasport Sverige. Välkommen hem!
Tack så jättemycket!
Hur känns det?
Skönt! Skönt, samtidigt lite overkligt att det är redan över. Så länge som vi fick vänta på att de här spelen skulle bli av och all ovisshet fram tills faktiskt att vi kommer iväg. Och att det gick att genomföra jättebra och nu är vi hemma.
Och ni tog med er 8 medaljer. 1 guld, 5 silver och 2 brons. Grattis!
Stort tack!
Vilken medalj var det mest oväntade tycker du?
Philips guld var det oväntat. Att han hade kapacitet för medalj, det hade vi hoppats på. Och det vet jag att var hans mål. Men att slå till den dagen när det mest gäller så där och panga på ett guld, det var stort. Filip är skytt och han tog medalj i luftstået på 10 meter för en klass som heter SH2 med de som har högre funktionsnedsättningar.
Kan du räkna upp de andra som har fått medaljerna och i de klasser de tävlar?
Absolut. Vi har Anna Bäck som är cyklist som tog medalj på landsväg på tempo och linjeloppet. 2 stycken silver. Hon tävlar i klass C3. Så att hon kan ju trampa själv med användning av benen i och med även om hon har funktionsnedsättningen då i nedsatt styrka i benen så att säga. Sen har vi Anna-Karin Ahlqvist och Ingela Lundbäck som tog silver i lag 4-5. Sittande spelare i bordtennisen. Och vi har silver också Louise Etzner i ridsport, i freestyle. Hon kör ju i grad 4, som är ju den näst högsta klassen, så att säga, och har minst funktionsnedsättningar. Med sin nya häst, hon tog ju medaljer, Louise, 2 stycken brons i Rio, men då hade hon ett annat ekipage. Hon körde ju med Zenard och nu kör hon med Goldstrike, så att det var väldigt kul också att hon lyckades ta medalj då. Och sen så tog vi ju förstås igår då, sista tävlingsdagen, Anna Norman. Också ett silverpeng i 50 meters gevär då, i sittande, liggande kan man säga. Och hon klass tävlar ju i motsvar, inte samma klass som Filip då, utan den klassen som har lite lindigare funktionsnedsättningar kan man säga. Och sen så har vi ju bronsmedaljisterna då. De var också i jättestor överraskning. Louise Jannering tillsammans med sin pilot Anna Svärdström. Som också tar i tandem då. Hon tävlar för synskadade klassen, blindklassen. Och där gör de också det i landsväg på både tempo och linjeloppet.
Hur väntat var det att Louise Jannering skulle ta 2 brons?
Det var väldigt oväntat. Innan pandemin så låg Louise och piloterna som hon måste ha då för att tävla 11-12 i världen. Men det som var så bra var ju att i och med pandemin kom så förstod de att de var tvungna att göra ett lite mer grundligt jobb om hur de skulle kunna utvecklas under den här tiden. Så de har använt tiden väldigt väl. De har gjort mycket rörelseanalyser och också kämpat i labbet för att se hur mycket mer effekt av varje tramp de kan få tillsammans så att de inte jobbar mot varandra utan är mer med varandra. Och det fick de ett ganska bra kvitto på det här arbetet redan på VM i somras i och med att de helt plötsligt var inte längre 11-12 i världen utan var 4-5 i världen. Och då öppnades det ju ett litet hopp som sagt inför Paralympics. Men att det ändå skulle liksom räcka till medalj som debutant för Louise som 19-åring, det var väldigt oväntat men otroligt häftigt att de lyckades tillsammans göra detta.
Förutom Louise Jannering i B-klassen för personer med synnedsättning fanns också 3 andra.
Ja, vi hade alla 3 längdhoppare. Victoria Karlsson och Tobias Jonsson och Olof Ryberg tävlade för som synskadade och Louise också.
Hur gick det för de andra?
Ja, de hade en lite tuffare tävling än på idrotten. Victoria kom 6:a. Lite blygsam hoppning på strax runt 4:40 ungefär. Sen Tobias, han har ju varit långtidsskadad de senaste 2 åren. Han har ju inte riktigt varit frisk sen i slutet på våren, så att hans möjlighet att få vara frisk längre liksom med den mängd träning och kvalitetsträning räckte ju inte riktigt till. Han kom sjua och Olof då som fick ta Tobias brorsas plats, Per Jonsson, i och med att han blev skadad i slutet på juli, i en framtidsnamn. Så att han var där mycket för att se och lära och få känna på liksom vad det innebär att vara med på ett stort Paralympics. Men hans tid är ju här framöver, från Paris och framåt. Så det var otroligt nyttig erfarenhet för honom. Men också väldigt kul att han båda två kommer till final och får göra de 3 sista hoppen. Så det var ju ändå positivt.
Hur tänker du satsa på B-klassen?
Det är gemensamma krafter. Vi har ju, jobbar ju väldigt mycket med på olika rekryteringssätt, både på förbundsnivå och distriktsnivå. Så att det gäller ju alla klasser, inte bara B-klassen, utan vi var ju bara 26 stycken nu på den här spelen. Vi hade ju inga lag bland annat, så att det är gemensamma krafter över hela Sverige som vi måste ju jobba för att hitta massa nya personer med olika funktionsnedsättningar som förhoppningsvis nu med de här spelen och med den bevakningen som har varit har blivit inspirerade av de här 26 som har varit på plats och ser möjligheterna att vad idrotten betyder och vad det kan ge tillbaka, och också att man kan förverkliga sitt liv genom att nå mål som man har, och just att med idrott som medel också kunna ha ett bra liv.
Precis som du sa, den svenska truppen var 26 personer, vilket ju är en ganska liten trupp, och den har blivit, ska man säga, minskat, hade inget lag i goalball. Hur ska ni få fler parasportare på elitnivå?
Ja, vi behöver ju först och främst hitta flera, för vi behöver ju ha en större bas av flera idrotter som vill satsa och orkar satsa för att nå den här nivån, världselitnivån. Den blir tuffare och tuffare, konkurrensen, och det krävs ju väldigt mycket egen insats också för att vilja komma dit och vilja vara där. Sen är det ju klart, när man har kommit en bit på väg, då måste vi också hitta mycket resurser för att hjälpa dem på traven. Det märker vi ju nu när vi kommer hem från ett Paralympics som ännu en gång spränger alla gränser gällande den internationella konkurrenskraften som vi möter. Så det är jätteviktigt att vi hittar flera resurser, men också att vi hittar flera som vill. Det vi gör är ju att med de resurser vi har så satsar vi ju det vi kan såklart på de få som är, men det blir väldigt skört såklart. Så att hitta flera också som sen förstår vad det innebär att göra en satsning och orkar göra det över tid. För det krävs ganska mycket tid och många år att komma på den här nivån. Och sen också att vi på vägen har tillräckligt med resurser för att kunna stötta dem att göra det på bästa sätt.
Det där med resurser har ju varit en sak som det har pratats om i flera år. Att Sverige inte har så mycket resurser om man jämför med andra länder som satsar på parasport. Hur ska ni lösa det problemet?
Det här är ju inget problem som vi kan lösa själva som förbund eller kommitté. Det här är ju en svensk idrotts och regering och fråga egentligen. Vi måste ju med gemensamma krafter på alla led egentligen titta på hur mycket resurser som fördelas på parasport och framförallt också elitidrott. Det har blivit bättre sedan Rio, men vi märker fortfarande att det inte räcker. Och vi jobbar ju hela tiden med det vi kan med våra sponsorer och hitta fler sponsorer. Så att vi jobbar jättehårt med den frågan, men det är ju på olika nivåer som det måste lösas.
Ser du något framtid där, någon ljusning?
Ja, det hoppas jag ju på. Och framförallt nu med det här skyltfönstret som Paralympics har varit, som är, så är det ju flera då som vågar ta upp frågan och som är uppe på debatt och diskussioner. Så det är jätteviktigt nu att med det här precis väldigt färskt, att vi fortsätter att rida på den vågen och hitta snabba lösningar.
Vad är det som gör, tror du, att det inte finns fler sponsorer eller att Sverige inte satsar tillräckligt mycket på elitidrott och Paralympics?
Jag vet inte om jag är rätt person egentligen på att svara på den frågan. Som sagt, den här frågan drivs ju ut av vårt förbundsstyrelse tillsammans med regeringen och andra parter inom RF och så. Men jag vet att vi jobbar väldigt hårt för frågan och vi är väldigt glada för alla sponsorer som stöttar oss och alla de som har kommit på tågen de senaste åren. De är otroligt värdefulla för oss och varenda peng som vi får i det samarbetet har gått just för att få fram de här 8 medaljerna just nu som vi kommer hem med.
Tänkte flytta oss lite längre fram. Paralympics i Tokyo är ju över, men bara om 6 månader så är det ju Vinterparalympics i Beijing. Vad har ni för förhoppningar där?
Nu är det min kollega Niklas Grön som driver på vintersida. Det jag vet är ju att vi jobbar också hårt för att få med ett lag. Hockey, de har ju sitt första delkval nästa vecka uppe i Östersund. Och vi hoppas såklart att de ska lyckas att ta sig vidare till slutkvalet. Annars just nu är det 3 från alpint och en från längd och curlinglaget som har kvalat. De håller ju otroligt hög nivå. Så vi får se vad som händer.
Det finns en klar favorit att hålla ögonen på.
Sebastian Modin i längdskidorna såklart. Det ska vi göra. Nej, men han har ju varit paralympisk medaljör de senaste alla spelen i princip som han har ställt upp i. Så att det finns ju, jag vet ju själv att han vill ju inte delta utan att det är medalj han vill komma hem med. Så att det tror jag säkert att han kommer göra allt han kan för att se till att han kommer hem med medaljer.
Det hoppas vi på. Jag tackar dig så mycket, Ines López, sportchef, Parasport Sverige, som precis har landat i Sverige. Jag antar att du ska hem och sova.
Precis. Jag tror att vi har varit igång i 24 timmar nu, så det ska bli väldigt skönt att få vila lite nu.
Tack så mycket och grattis än en gång.
Tack så jättemycket.